Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Har du några spaning?
Ja, nej. Alltså grejen var, jag hade ett par spaningar här om kvällen när jag satt och funderade, men nu är de helt...
Du har glömt av
det. Ja, jag har glömt av det. Alltså det var någon som jag till och med tyckte att fan, den är rätt bra. Alltså. Men,
det är lätt att säga.
Ja, det är ju det.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, och Filip Troler. Hektisk vecka igen, Filip. Du ramlar in 14 minuter försenad här. Hur har du det egentligen?
Ja, det är fullt upp på alla plan. Inte bara på jobbet utan också på hemmafronten.
Är det hunden nu igen eller?
Ja, lite grann med hunden. Men jag har ju en flickvän som är höggravid också. Så det är lite pussel på det hållet också.
Ja, då är du förlåten.
Ja, det är fint. Men nu är jag här och efter en stressig promenad genom ett varmt Göteborg får man säga.
Ja, varmt och gött är det i alla fall, så att man ska inte klaga alls för mycket. Du, vi kommer ju att gå igenom här och ge våra lyssnare allt om tränarbytet i ÖIS. Vi ska gå igenom även knallskottsskandalen på Gamla Ullevi. Vi ska blicka fram emot BK Häckens supermatch mot Malmö FF i helgen. Samt titta på vad våra övriga fokuslag har gjort. Men vi brukar ju börja med en spaning, och eftersom du har följt upp med hundar och gravida flickvänner och allt vad det är, så
i plural säger du det också. Nej, en är det.
Ja,
så får du ta ansvar.
Ja, så kan jag ta en då, för jag har faktiskt den, för jag satt också och funderade på min kammare där, och jag ska testa det lite här som jag brukar göra då. Om jag säger Rickard Norling och Jon Dahl Tomasson, vad tänker du då?
Ja, att båda två har varit tränare i Malmö FF är väl det jag tänker på.
Ja, det är helt korrekt. Men det jag framförallt tänker på så är det att min spaning är ju då att tränaren har en väldigt liten betydelse för om ett lag vinner eller inte. För om vi backar till 2005, alltså över 15 år, så är det bara två tränare som har vunnit Allsvenskan två gånger. Och det är då just Norling och Jon Dahl Tomasson. Rickard Norling och Jon Dahl Tomasson. Sen 2005 så är de enda som har dubbla SM-guld som tränare. Och då tänker jag ju att om en tränare skulle ha riktigt stor effekt på ett lags prestation, då hade vi haft fler tränare som hade vunnit återkommande. Ska man hitta en tränare som har vunnit guld ofta då, riktigt ofta, då får man alltså gå tillbaka till 90-talet och Roger Gustafsson där som ju vann 5 guld med IFK Göteborg i början av 90-talet. Det var väl 5 där va? Eller Tom Prahl som ju vann 3 gånger inom loppet av 8 år. Men då är vi lik förbannat, då är vi 20 år tillbaka i tiden. Så min slutsats med den här spaningen då är ju att antingen har vi väldigt få bra tränare i Sverige, eller så har tränaren då som sagt inte så stor möjlighet att påverka resultaten. Och av de två slutsatserna så är då min slutgiltiga slutsats att eftersom Sverige har ganska välutbildade fotbollstränare så har du helt enkelt inte så stor möjlighet att påverka resultaten som tränare. Annars hade vi återkommande under alla dessa år haft fler tränare som också vinner återkommande. Då kan man ju fråga sig då, vad betyder tränaren? Jo, en tränare kan styra hur ett lag försöker spela i den enskilda matchen eller över tid. Men en fotbollstränare kan inte styra om ett lag ska vinna. Om ett lag vinner, det beror mycket, till mycket, mycket, mycket större utsträckning på spelarna i laget och spelarna i andra laget givetvis.
Det var en lång utläggning du, men... Ja, det är ju en intressant spaning måste jag verkligen säga. Jag tänkte ändå liksom så här att det är någon mer, men det är det ju inte. Magnus Haglund tänkte jag först, men nej, han har ju bara vunnit, han vann ju bara 06 med Elfsborg. Jögge, han vann ju också bara där 12 med Elfsborg sådär. Så du, alltså egentligen kan man sammanfatta det som så då också, att du tycker att man kan sätta vilken stolle som helst på bänken.
Ja, men alltså naturligtvis inte, eftersom jag säger att de kommer ju liksom från en välutbildad grund. Vi har ju liksom en god tränarutbildning i det här landet, men det räcker liksom inte. Jag menar, skulle jag räkna upp alla tränare som har vunnit här under 2000-talet, så tror jag inte du skulle bli så jätteimponerad ändå vad det är för namn när man hör dem i dagens kontext. Det är ju då Tom Prahl man 2000, Sören Kratz 2001, Sören Åkerby, Suran Lukic då 2002-2003, sen var det Prahl igen 2004, 2005 Kjell Jonevret, Magnus Haglund som du nämnde, Stefan Rehn, Jonas Olsson 2007, Nanne Bergstrand, Mikael Stare 2009, Roland Nilsson 2010, Colin Karlsson 2011, Jörgen Lennartsson 2012, Rickard Norling, Hareide, Jan Andersson då 2015 med Jönköping och så vidare och så vidare och så vidare. Du hör ju liksom alltså det är jätteduktiga, kompetenta, bra utbildade tränare som sagt. Men det är ju inga demoner liksom som har tagit Europa med storm efteråt, eller hur?
Nej, men så är det ju. Det är ju ett par av dem som har försökt och som inte har liksom flygit utomlands och fått någon internationell karriär egentligen. Det är väl bara Graham Potter då som liksom fick sitt lyft i Sverige, även om han aldrig vann allsvenskan, så som verkligen är på yppersta nivå nu. Men man kan väl också tänka att det är jävligt svårt att vinna, att det är många duktiga tränare istället, att det är många ombudet, så kan man också tänka att det är. Sen tror jag också det har lite att göra med att tränare, precis som spelare, de stannar inte särskilt länge i sina klubbar, och när du kommer till en ny plats så måste du börja om på ny kula och det är ett nytt liksom maskineri som ska rulla igång. Och så har vi ju då tålamod i svensk fotboll som inte är så högt. Då känns det som att den ekvationen går ihop med att ja, det är jävligt svårt att liksom fortsätta mala på. Och liksom, är du tillräckligt bra och vinner, ja, då vill du som individ och siktar du någon annanstans. Då vill du vidare, vill ta nästa kliv. Du vill liksom inte fortsätta etablera dig på toppen. Och vinner du inte, nej, då får du inte chansen så länge innan det är tack och godnatt liksom.
Bra, jag köper det också, och den här spaningen leder ju oss då in egentligen till dagens huvudämne som ju handlar om just ett tränarbyte då i Örgryte IS, som ju dessutom spelar match ikväll ska jag säga också, när det här avsnittet spelas in, så att de spelar ju redan ikväll, och då är det då inte Dan Ivarsson som leder laget utan det är Brynjar Gunnarsson, och jag är ju lite nyfiken här då för då har ju lett rapporteringen kring detta, lett nyhetsrej så att säga. Hade Dane kunnat få vara kvar om han hade ändrat sitt sätt att spela?
Ja, det är en svår fråga. Jag tror, om vi isolerar oss till den här tidpunkten nu inför Norrby och sådär, så är min uppfattning att det hade inte spelat någon som helst roll vad som hade hänt i den matchen. Vad utfallet hade blivit. Hade ÖIS vunnit med 6-0, Dan Ivarsson hade inte varit kvar som tränare. Det är i alla fall så jag har tolkat det och så man har hört, kunnat lyssna till sig. Däremot så tror jag väl att, ja, hade han vridit lite på sin modell. Det är lätt att babbla om det här att ja, det är fyrbackslinje så hade allt löst sig. Men hade han vridit lite på det, blivit lite liksom mer, jag ska inte kalla att han har varit naiv, men liksom lite mindre glädjefotboll och ändå hållit kvar vid sin grund, då tror jag kanske att han hade, ja, men som Rickard Norling gjorde där när han åkte ner med Norrköping till Kalmar, gjorde någonting som han inte riktigt står för, får in de där 3 poängen och sen så skapar han sig själv lite andrum och var i Norrköping nu, seglar stabilt i tabellen.
Ja, där får man ju säga att Norling visade väl då sin storhet som tränare någonstans när han å ena sidan har en enorm övertygelse för det han tror på, men kan vara så resultatorienterad och faktiskt hämta hem de poängen och därmed bryter också den negativa trenden, och efteråt har det, som du är inne på, rullat på.
Och det, ja, precis. Och samtidigt så får man, alltså jag högaktar Dane för att han är så jävla dedikerad till sin modell, och han har ju hela tiden sagt det där att hade han trott att de hade större chans att ta 3 poäng genom att spela en annan fotboll, så hade han gjort en Norling. Men han trodde ju inte det. Han trodde ju att den här truppen, deras framgångsrecept, det är genom att spela Danes fotboll. Nu blev det aldrig så. Och 0-0 mot, eller 1-1 mot Norrby där, och det slutar liksom med 7 matcher i Superettan, och de vinner inte en enda här under inledningen. Så ja, nej, jag vet inte. Jag tror faktiskt att Dane hade kunnat komma undan, men det hade krävts en förändring lite tidigare. Det var för sent nu.
När man då gör ett tränarbyte och laget är så här ett utsatt läge, då tänker man lite, Häcken var ju lite liknande i fjol. De vann fan knappt heller en match på 7 liksom. Då plockar ju de då in Per-Mathias Högmo, som ju är en av Sverige, så jag på att säga, men gubben är ju norrman, så att Norges då mest erfarna tränare. Han har ju varit lite överallt och han har ju haft landslag på både dam- och herrsida, och han har gått bredvid Sir Alex Ferguson någon gång i tiden, har för mig liksom. Han var ju här i Djurgården, så han kan svensk fotboll, jätterutinerad liksom herre då, vilket ju man inte riktigt kan säga om ÖIS lösning i det här läget.
Nej, Brynjar är ju som jag skrev i krönika där häromdagen, så att han är ju egentligen helt oprövad på den här nivån. Han har en jättefin spelarkarriär, ska vi säga. Han spelar ju ÖIS 1999, och när man var uppe på ÖIS-gården där och stod och snackade sådär, så minns ju alla honom med otrolig värme som en fantastisk karaktär och en jävla vinnarskalle liksom, som totalt kompromisslös, som körde över allt i sin väg. Och det är kanske den elakheten ÖIS lite har saknat. Han verkar vara väldigt sympatisk och trevlig vid sidan av plan, men han verkar ha en jävla liksom power i det tänket. Men och då är ju spelarkarriär som sen fortsatte då i Premier League bland annat, spelar ju många 100 matcher i Championship, var i Stoke, Reading, det är ju tunga klubbar ändå för en islänning, och för om det hade varit en svensk spelare också. Men tränarkarriären är inte, den är inte gedigen, det kan vi inte säga. Han la väl av 2013 och har sen verkat som någon slags assisterande tränare och huvudtränare i Skärnan, eller hur man uttalar det, och sen så då i den här senaste klubben HK då. Och det är liksom så här, nu har de, han kommer liksom från andra ligan i Island, vad snackar vi för nivå då? Vad kan man tänka sig? Är det ettan nivå liksom? Det är knappt det, tror jag. Och då är jag lite, ja, som jag skrev där, jag tycker det är ett högt spel. De väljer att spela här ÖIS, men de har ju såklart fått fina referenser på honom. Erik Hamrén har ju nämnts där som en viktig pusselbit till att det blev Brynjar, och liksom, ja, talat gott om honom. Marcus Albeck är Brynjars rådgivare. Det är 2 ganska tunga namn i ÖIS-kretsar som haft kanske ett finger med i spelet. Och då är det, ja.
Det förklarar ju saken, höll jag på att säga.
Men. Nästa. Nej, men det ska vi inte säga. Men de måste naturligtvis ha gjort en, liksom en research här som visar på att de tror att Brynja är rätt person för att lösa det här. Men jag är lite förvånad över att det kanske inte kommer ett lite mer etablerat namn som man tar liksom på kort sikt här och försöker lösa den här säsongen. Och sen så tar man liksom ett omtag. Men Dane var ju också, alltså Dane och Johan Mattsson var ju likadant. Det var också oerfaret. De hade bara hållit till på som högst etta nivå. Den chansningen som man får säga att det var, den resultatmässigt så blev det ju inte som ÖIS hade hoppats på eller trott. Och nu gör man likadant igen då, kan man ju säga. Så det förvånar mig lite, men därmed ska man inte, som jag skrev också, man ska inte döma ut någon på förhand. Och han verkar ha en, liksom en jäkla, ja, vinnarmentalitet. Och
ja, det var sådär. Det jag tänkte fråga dig lite om, hur är han? För att jag menar, bilden man har av Dan Ivarsson är ju att han är, vad ska vi säga, lite mer, han lever ju fortfarande, så att man han är lite mer teoretiskt lagd, och att om man haft en pendel liksom som slår åt det hållet, så nu vill man ha in en pådrivare, en general, någon som kan liksom gjuta mod i styrkorna, alltså som kan peppa, tagga, tända spelarna liksom att lyfta sig helt enkelt till den nivå där de borde kunna vara.
Ja, men precis, så är det ju. Sen jag tror Dane skulle bli, han avskyr när vi säger att han inte liksom står för att vinna är det viktigaste. Han tycker väl någonstans att det har blivit någon slags missförstånd, bara för att de har pratat mycket om utveckling och hur man ska agera för att man ska vinna, så har det blivit någon stämpel på ÖIS att man då inte vill vinna, eller att vinna inte är så viktigt. Det menar ju han såklart, att det är ju det viktigaste, det är alltid det viktigaste att vinna. Men nu får de ju in då en profil som kanske är lite mer talar i de termer, alltså våga trycka på här nu, och sen höll han ganska låg profil under första träningen som vi var besökte, tog för sig lite mer på den andra träningen han höll, han har ju hållit 2 träningar hittills, så jag vet inte hur liksom auktoritär han är i sitt ledarsätt, det får vi ju se lite hur han är vid bänken, ska bli intressant att se ikväll, men känslan är att de vill ha in lite mer, ja, inte så mycket, jag vet inte, snack ska jag inte säga, men ja, du fattar vad jag menar, inte det här riktigt lika teoretiska.
Nej, och för det ÖIS behöver, och det som egentligen går att förstå det här beslutet på då, det är att de måste ju liksom få till en kortsiktig effekt här nu. Det kan man ju ibland få av ett tränarbyte. Det kommer in en ny röst, spelare som kanske inte har känt att de har fått en rättvis chans. Sådana känslor uppstår ju alltid i omklädningsrum. De känner att nu börjar de på nytt, så man liksom lyfter hela verksamheten en nivå. Och får man till den kortsiktiga effekten, få bort lite av trycket, tar ett par trepoängare, då kan man ju kanske ramla ner någonstans då i ÖIS läge i ett mer normalläge, där man faktiskt får börja få ut max av det här manskapet. För att tittar man på spelartruppen så har de ju inte fått ut max av den. Jag antar att det är så de tänker. Men då tänker jag också att det måste nästan ske direkt i förhållande till när vi spelar in det här. Det är ju onsdag. De möter Trelleborg ikväll hemma. Det måste vända nu. Det måste vända ikväll. De måste vinna mot Trelleborg, punkt slut.
ja, men lite så är det ju. Ser man till tabellsituationen, sen är det såklart jävligt tufft att kräva av en ny tränare som landade i Sverige i söndags.
Jo, men ska de få ut något av det här?
Absolut.
Då ska de
ju ta med fan vinna. Men det är också, man måste ha förståelse för att det kommer vara svårt. Men det är ju det, alltså det är ju det enda du hoppas på när du gör den här rokaden. Att det ska bli en förändring. Jag tycker ändå att när man var på träningen i måndags, den sista veckan här under Dane, det var ganska lågt. Det ska väl också vara, såklart det ska inte vara tjo och kim och glädje när det går som det går sportsligt. Det ser ju också illa ut. Men känslan var att det var lite lättade knutar, lite axlar ner ändå nu på måndagens första träning. Att, ja, som du säger, det blir ju ändå, det blir nya ögon kommer in. Man vet om att nu börjar vi på scratch. Nu har vi en riktig chans till en omstart. Inte som när man tog bort Igor, liksom att det var samma gäng som var runt laget och som skulle utföra spel på plan. Nu är det en förändring som, ja, man får se till att verkligen försöka dra nytta av. Det man kan säga är väl bara, apropå ÖIS och tränare då här, som jag skrev också, att man, det här är alltså tränare nummer 13 sedan 2009, och det du pratade om här i början då, att man inte vinner, och att jag tror det är att det skiftas jävligt mycket, och för ÖIS del de måste sluta hålla på så här. Sen vet jag att det är inte samma klubbledning nu som sitter där som satt där 2015 eller 2017 och sådär. Men som klubb och förening, alltså det måste få ett slut på det här tränarruljansen, för det går liksom inte att ta på allvar att de ska sikta mot allsvenskan när de håller på så här.
Vi lämnar ÖIS där och går över till IFK Göteborg som ju hade hemmamatch här i helgen mot Varbergs Boys. Slutade 1-1. En match som dessvärre lär bli mest ihågkommen för att det kastades in ett knallskott eller en smällare eller en raket eller vad fan det nu var. Small något så in i helvete gjorde det i alla fall. Skadade en fotograf, ja till och med två. Och just det tycker jag då är ju inget annat än det är det största problemet här, att vi har människor och kollegor som är på plats för att arbeta på en fotbollsmatch mellan IFK och Varberg som blir skadade och i värsta fall, vad jag förstår, faktiskt riskerar men för livet då med tanke på hörselnedsättning och så. Med det sagt skulle jag också vilja säga att det finns inget som jag är så jävla trött på som den här skiten. För att det är extremt tröstlöst att sitta och jobba med det här. Riva upp alla fotbollsvinklar, kasta dem i papperskorgen. Sen intervjua matchdelegater och säkerhetschefer istället. Och vad gäller de här liksom ordningsstörningarna, jag tycker det har varit alldeles för mycket i allsvenska nivåer med inkastade föremål och allt sånt där. Va? Så att, och nu blir dessutom kollegor då skadade och då tycker jag att det är dags att ryta ifrån med kraft, vilket jag nu har gjort. Tyvärr tycker jag inte riktigt att klubbarna gör det. Jag tycker de är otroligt försiktiga och ofta landar ganska snett när det sker såna här saker, för de är så väldigt, väldigt rädda att säga någonting. Så då får jag göra det istället. Vad tycker du?
Nej, men först måste jag bara konstatera, precis som alla andra redan har gjort som är vettiga i huvudet, att det är otroligt, det är så otroligt ledsamt och det är så, ja men det är ju tragiskt som du säger att det är personer som är på matchen och som inte kan ha en trygg arbetsmiljö utan riskerar att bli utsatt för det här, och vi får ju bara önska av hela hjärtat liksom att de inte drabbas av några permanenta men. Och sen tycker jag också, ja, det är klart att klubbar här, de behöver ju försöka på sitt sätt, men jag tycker här ser man också, jag är lite ledsen för IFK Göteborgs, även om de har ansvar för arrangemanget så där, men jag blir lite ledsen och deras vägnar också, som vi har varit inne lite på. Det känns som att det har funnits en boost runt publiken i Blåvitt, att alltså den stora massan har verkligen mobiliserat. Jag tycker det var liksom, vad var det, 13-14 000 på match mot Varberg, fint väder, många liksom människor av olika, liksom i olika åldrar som är på plats, och det är barn och det är familjer och det är hardcore supportrar och det var en fin inramning, och så blir det liksom så här. Man blir...
Du lider lite med Blåvitt där också.
Ja, men jag gör faktiskt det. Alltså, för det, jag vet ju inte hur många de är, men det är så, de här två eller en eller tre idioterna som gör det här, de gör ju att det finns ju rätt många människor, gissar man, som går ifrån den här matchen med en känsla av att, ja men framförallt tänker jag på de som har barn, alltså framtida generationer supportrar som kanske reagerar på att det här var läskigt eller det här var obehagligt, och varför pausades matchen, och familjer som liksom är där för att ha en schysst kväll och njuta av fin stämning och fotboll, och så blir det så här. Tyvärr så finns det ju de som lämnar den matchen med att inte sugna på att gå tillbaka, och det är ju så jävla sorgligt.
Resultatet då 1-1, som sagt, jag kan inte säga att jag är jätteförvånad över det ändå. Jag tror jag har sagt 1000 gånger i den här podden att jag tycker att IFK Göteborg har en stark startelva men en svag trupp. Och när de nu då fick göra 4-5 förändringar i samma match, så är det klart liksom att det syntes att det påverkade deras prestation där. Jag tycker liksom inte att det egentligen görs några generalfel i IFK Göteborg i hur man tar sig an och hanterar matchen. Spelarna är, ska vi säga, väldigt, väldigt nervösa i början av matchen, fram till att Hossam Aiesh gör 1-0 egentligen. Då släpper det, men de spelar verkligen med nerverna utanpå tröjan, just eftersom det är ett sånt liksom resultattryck på IFK Göteborg, helt i onödan skulle jag säga, och som de själva också är med och bygger upp då. Sen att de åker på ett kvitteringsmål på en fast situation, ja, många säger då att Blåvitt, de släpper in mål på fasta hela tiden. Men sen släpper de ju inte in mål på något andra sätt. Så att, jag menar, stora delar så fungerar ju försvarsspelet väldigt bra. Sen kan man tycka det är onödigt att släppa in fasta. Men de släpper ju faktiskt inte in särskilt mycket mål. Så det är mycket som följer liksom logikens mönster i den här matchen. Sen blir den ju då delvis helt förstörd mot slutet i med det här knallskottet. Men med allt det sagt, Blåvitt måste börja vinna såna här matcher, så är det ju. Det får liksom inte gå in trend i att man inte vinner hemma mot lag man egentligen ska vinna mot. Men jag tycker ju då att det liksom just i den här enskilda matchen så fanns det förklaringar till det, men det får inte gå en trend i det. Nu behöver man ju istället då hämta hem poäng någon annanstans, närmast mot Elfsborg borta, som ju faktiskt är lika stort poängbehov. Båda lagen står på 11 poäng, så det blir en laddad match på söndag också då på Borås Arena.
Ja, verkligen. Och det är som du säger nu, vi pratade gott om Blåvitts första insatser i serien. De kom loss där med tre segrar och så låter man det gå in i ett kryss och så blir det en förlust mot Malmö, inte så mycket att säga om. Och så kommer man hem, förlorar mot Kalmar och så åker man upp och förlorar mot AIK och så är det press på dem mot Varberg och så lyckas de inte med det och så har de hamnat i en ond spiral istället och så började likna. Och jag måste säga, jag satt och tittade på Stockholmsderbyt innan den här matchen och alltså första halvlek, Blåvitt, det måste ju vara bland det sämsta vi har sett i Allsvenskan i år kvalitetsmässigt. Jag har ju sågat Gais för när jag har suttit och tittat på ettan, eller jag har sågat ettan rättare sagt, men jag kände inte att det var någon större skillnad mot ettan nu, för det var så kast alltså.
Men tänkte du på det jag sa där, att de, när de gör sitt mål i 30:e minuten, så då ser man, då direkt så får de ett bättre anfallsspel, de skapar fler chanser, alltså, så att jag tolkar det som att de spelar verkligen med nerverna utanpå tröjorna i kombination med det här då att de hade liksom 4-5 positionsförändringar på spelare in ut och att Jallo fick flytta över till vänster. Det var nytt in i mitt fält och Sanna är fortfarande borta och så vidare. Så att jag tror att det förklarar det liksom.
Jo, men så är det ju. Och där blev det väl, alltså det är ju bärande spelare också som är borta. Sen finns det ju, du kommer säkert gå in på liksom ljuspunkter i det där. Men om vi bara ser till läget där Blåvitt är nu, så är det ju, ja, det är en jävla... alltså man kan inte kräva att de ska vinna borta mot Elfsborg, men lite är det ju det som behövs här nu. Och
tappar man poäng på fel ställen, då måste man ju hämta hem på svårare ställen. Alltså. Det är ju lite så det funkar, ja.
Och skulle det då liksom säga att det blir en förlust där, då är det ju massiv press här i vår avslutning mot Sundsvall hemma, liksom en match där du återigen ska ta en trea.
Men det kan jag säga är att Sundsvall, de är så jävla dåliga. De är till och med sämre än Degerfors för fan, och då är det illa. Så att den kan du skriva upp på kupongen redan, att den vinner. Den vinner. Det spelar ingen roll vad Blåvitt har för press eller för lag när de vinner den här matchen. Den vågar jag fan ta gift på.
Ja, nej, men man såg ju höjdpunkter så där från Norrköping. Det är ju hemskt att se liksom, där känns det väl som att det ligger nära en förändring till hans liksom, på en viss tränarpost.
Ja du, det räcker nog fan inte där. förändring på hela jävla truppen
det.
I så fall.
Kanske inte det. Men Blåvitt får väl liksom så här, man får ta med sig en bra kuppinsats mot Elfsborg borta. Gjorde ju faktiskt en riktigt bra match där efter att ha varit ganska kassa i kuppen fram till dess. Så jag tror ändå att det finns ju hopp om det. De är inte slagna på förhand här och de verkar väl få tillbaka en hel del spelare också i och med att det varit sjukdom som har gått i laget. Men press på dem i alla fall.
Jag har en svenniskala från den här matchen. Alexander Jallow ger jag bra. För jag tyckte han var just bra på en ovan position. Han fick ju spela vänsterback apropå sjukdom som du nämnde. Han hade ju dessutom feber och åkte på feber igen. Så frågan är hur feberfri han egentligen var. Det var liksom en riktig krigarinsats han gjorde på en inte helt ovan men ändå ovan position. Så han får... Han får det.
Jag tycker hans form verkligen går, om jag bara flikar in, jag tycker verkligen hans form har gått uppåt här på slutet. Alltså, han har sett riktigt bra ut i de senaste matcherna. Kanske en av Blåvitts mest formstarka spelare, och göra det med feber, liksom så här, lite sjukdom i kroppen. Det är jävla styrkebesked av Jallo.
Ja, och sen när man ser honom samtidigt då som Emil Salomonsson är på planen, så ser man ju också att det är ju inget liksom snack om Stares, att Stare har haft rätt när han har tagit ut laget där och låtit Jallo gå före Salomonsson för att Jallo är i dagsläget en bättre fotbollsspelare.
Ja, det håller jag helt med om. Även om Emil har sin, sen ska man ju så här, Emil måste få komma igång med några matcher, men om man bara gör den bedömningen vad man ser vad Emil presterar i den matchen, och visst, han har sina inspel och där är han fortfarande lite vassare än Jallo tycker jag, men Jallo har en liksom större, en bredare repertoar.
Så är det. Marcus Berg är mycket bra. Spelar fram Hossam Aiesh till målet. Aiesh var naturligtvis med och nosar här också eftersom han blir målskytt då. Men jag tycker ändå att Berg återigen gör så pass många kvalitetsaktioner. Och då ska man tänka på att konkurrensen var ju inte mördande på något sätt i den här insatsen. Därför hamnar Berg på mycket bra. Det som är Bergs minus då, det är ju att det är ju att han bränner ju ett väldigt, väldigt bra läge till 2-1 där han skjuter över från ganska nära håll, och man kan väl tycka såklart att en spelare av Marcus Bergs, med Marcus Bergs kapacitet och kvalitet ska sätta den. Samtidigt tittar man på hela matchen så får man se hur mycket han jobbar i defensiv, så ser man hur mycket han jobbar i defensiven, och då förstår man ju också att det är mycket, det är långa löpningar för honom när han ska ta de här avsluten. Det är många meter han lägger innan han är framme. Han kan liksom inte ligga och fiska där runt straffområdets gränsen och 100% fokus bara på att trycka dit bollen, utan han gör ett jävla jobb för liksom laget i defensiven. Frågan är om han behövt göra så mycket defensivt jobb i en sån här match egentligen som han gjorde. Det kan väl vara en liten kritik, men det landar ju i så fall inte på Berg själv, tänker, utan på taktiken. Så han blir mycket bra.
Jävla fighting face han hade också efter, du.
Ja, det kan man ju också se, men kan han ju få ett extra plus, för han tog ju jävlar med kulor för laget med liksom en intryckt, halvt krossat i kindben och ett spräckt ögonbryn. Han såg ut som han kom från Ukraina, mer eller mindre.
Ja, nej, men jag tänkte på det. Helvete vad de tog han hårt, alltså. Det var många. Sen var det någon duell där som var liksom mest i otur och sådär, men han fick mycket stryk. Alltså. Ja, man blir ju nästan lite så orolig där när den smäller mot huvudet liksom för Blåvitts del, att ja, shit, ska Berg också behöva kliva här. Men han, i alla karaktär på honom får man ju ge honom verkligen.
Ja, han sa i alla fall i måndags när jag var uppe på Kamratgården att han kommer spela mot Elfsborg, det var inga problem. Mycket bra då, det blir debutanten Johan Bångsbo. Det var inte bara en allsvensk debut för honom, det är alltså hans tävlingsdebut. Han har aldrig spelat en tävlingsmatch för IFK tidigare. Han gjorde två träningsmatcher i våras här. 19 år, mittback, rejäl mittback, bra i luften, var på rätt plats i princip hela tiden skulle jag säga. Han var trygg med bollen, använde båda fötterna i när han fördelade där bak, och var väldigt lugn och går rakt in då. Så det där är ju onekligen en framtidsspelare som IFK Göteborg har. Man förstår ju varför Bernardo Villar, varför de försökte låna ut honom och varför han inte är tredje mittback när man har så här liksom ung kille från den egna akademin som ändå ligger så långt fram. Då det är klart som 17 att när det blir liksom en ledig plats på mittbacksidan här så ska han spela. För han gjorde det utmärkt. Jag menar, han hade ju Simovic emot sig i Varberg, och jag menar, Simovic, han är ju liksom, ja, han är inte 2 meter, så är han ju 199 centimeter i alla fall, så att han är väldigt lång. Och jag, Simovic, gick ut frustrerad och besviken 50-50 minuten, för han knappt vunnit en duell mot Bångsbo, 19 år. Så att en mycket, mycket bra insats och en mycket, mycket bra allsvensk debut av Johan Bångsbo.
Skriver under på det 100%. Jag tycker han gjorde, ja, det var inte många, hans felen han gjorde i den matchen, de var lätta att räkna. Han, vad var det, story, jämförde honom med någon björn inför matchen, tror jag, i någon tv-intervju där. Han såg faktiskt lite ut som så när han lufsade lite och så här, men han var jävla stark och riktigt monster, alltså, så där har de något. Men ja, Bernardo Villar kan man ju inte låta bli att tänka lite på när man ser att liksom att Bångsbo kommer in. Ja, det hade Dane varit kvar i ÖIS och de hade kört med sin trebackslinje, Bernardo Villar, han hade gjort succé i ÖIS, det tror jag.
Borde de lånat ut i ÖIS då, ja. innan saker gick åt helvete helt där. Ja. Johan, det var det om Johan Björnen Bångsbo, om vi får få igenom det smeknamnet. Vi ska lämna IFK Göteborg där, om du tar något mer att säga om dem, och gå över till BK Häcken. Den allsvenska tabelltrean senast jag kollade, som ju vann över Kalmar i matchen som vi, jag tror vi pratade om det här i podden, att vi var väldigt, väldigt nyfikna på hur Häcken skulle hantera Henrik Rydströms liksom tidiga höga press som Rydström ju var så framgångsrik mot Hammarby med. Och jag tittade faktiskt på den matchen Häcken-Kalmar utifrån det perspektivet. Den gick på tv innan. Jag valde bort Stockholmsderbyt och såg Häcken istället.
Starkt.
Absolut.
Ja, helt
såg den innan Blåvitt-matchen. Och Rydström gör ju precis samma sak. Han ställer spelarna högt. Han försöker screena bort Samuel Gustafsson, så Samuel Gustafsson inte ska få vara delaktig alls i Häckens uppbyggnadsspel. Och det är han, den här, vad heter han, Oliver Berg, som gör det precis som Oliver Berg gjorde mot Hammarby när han tog bort Sadiko. Och det funkar ganska bra. De har liksom Häcken i brygga under första halvlek, och men grejen är att Häcken 8 av 10 gånger så blir de nedstängda, 2 av 10 gånger så lyckas de liksom, så klarar de ändå på något sätt att spela sig igenom det här. Och när de väl då får upp bollen, ja, då är ju Kalmar ganska utdragna. Då är det inte så jävla kul för Sätra och de där bak i backlinjen och vara liksom 3-4 man och försvara när Uddenäs och Jeremejeff och alla öser på där, för de har ju sån jävla liksom offensiv kraft. Så att ja, Rydströms taktik funkade 8 av 10 gånger, men de här 2 gångerna när den inte gjorde det, då har de ju jättesvårt, och då skapar ju Häcken sina chanser. Och det är ju också så liksom Rygaard till slut vinklar in den här kvitteringen riktigt snyggt som han gjorde.
Fenomenala Rygaard, såklart att det är han som gör det. Han är på gång.
Ja, det får man verkligen säga. Han har varit jättebra de senaste matcherna här, och nu är han inte heller så slarvig som han inledningsvis var då, som vi var den kritik vi hade mot honom. Hans mål där som han gör mot Kalmar, det betyder ju 1-1, för att Kalmar hade ju faktiskt tagit ledningen, och där ska jag säga, det här har du sett det målet? Har du sett Kalmar?
Ja.
Det måste ju vara årets fulaste mål.
Ser du?
Alltså, det är ju någon jävla liksom uselt slagen spelvändning till att börja med från Kalmars sida, som den här islänningen då som vi har hyllat inte kan bestämma sig om man ska nicka, skjuta, brösta bort, så att han missar ju hela jävla bollen, så den går vidare till hans successpelare som gjorde 2 mot Bayern, som jag tappar bort namnet på nu, men så han
Isak Jansson var det, eller nej, inte
nej,
han,
nej, det var han från var han nu kom från, jag glömt av vad han hette, skitsamma, han gjorde 2 mot Kalmar i alla fall, den går ut till honom och han får in den till
Chamoun,
just det. Han får in det till Romario och brassen i Kalmar där som ska skjuta, som sparkar jättehål i luften. Han sparkar lika högt upp i luften som Zlatan brukar göra för att missa bollen totalt, så att den liksom bara studsar lite löst fram, och sen blir det någon jävla liksom masskrock där inne, och så Jansson i princip springer med den in med den förbi. Alltså det är så dråpligt i jävla målet.
Ja, det såg faktiskt för jävligt ut. Ja. Det var bara kasta in i en sörja där liksom. Det var ju nästan så att Petter Hanssons mål mot Grekland, när var det 2008, framstod som läckert jämförelse.
Och sen så var det ju den här då, gör de ju liksom 3-1 målet är ju på straff, men det är ju Blair Turgott inhoppan, det är ju tidernas filmning, han lägger ju sig för fan en kvart innan målvakten kommer, men han får ändå straffen, för målvakten tycker väl att, eller domaren tycker väl att målvakten då Brasse också där stänger vägen för honom på något vis, men han lägger ju sig långt långt innan, så att det delas ut ett gult kort i det läget, och jag är helt säker på att ja, men vad fan, det är ju Blair Turgott, han får kort för filmning liksom. Nej, det var straff liksom. Så att det var ju, jag menar, det är lite det jag säger, jag skrev det i någon krönika där, att det fan, det är, frågan är om inte Häcken är allsvenskans roligaste lag alltså, för det händer så jävla mycket grejer när de spelar åt alla möjliga håll liksom, konstiga grejer, men väldigt väldigt underhållande. Nu var det ju 4 nya mål liksom.
Ja, nej, men det jag skrev under, nu såg jag inte denna match, men jag har ju sett mycket av Högmos Häcken här i år, och jag håller med, alltså det är jävligt roligt att se det. Jag tycker att sånt lag som Elfsborg är också otroligt roligt, när de funkar så är de också jäkligt underhållande, att titta på Hammarby också sådär. Men Häcken, det händer mycket runt Häcken, och det känns som att de har hittat en stabilitet, och när de har fått till den stabiliteten så är det som du säger, de har ju en otrolig jäkla offensiv, och när sån som Rygaard börjar komma rätt, som Gustafsson har varit bra hela tiden, Jeremejeff är stekhet, Uddenäs, Leo Beng, alltså, och så kommer Blair Turgott. Alltså de har ju, det är ruggig uppsättning där nu, och att Turgott, även om det då är en filmning, så kommer han ändå in direkt och bidrar. Det är också sånt som är viktigt. Får de till ett vapen som börjar liksom, ja, tillföra saker omedelbart och breddar truppen ytterligare, så är Häcken Malmö nu på söndag. Det blir riktigt intressant.
Vi ska komma in på den, jag ska bara dra Svennis-skalan från matchen snabbt här. Jag ger Peter Abrahamsson bra. Jag tycker att han, för att de trycker på ganska bra får man ändå säga, Kalmar. De jagar ju liksom både kvittering och reducering här, och Abrahamsson återigen så bra, så han är värd att lyfta den här matchen. Och nu ska du spetsa öronen. Mycket bra, Mikael Rygaard. Han hade ju en fin frispark där innan han gjorde sitt 1-1 mål också. Han var bra hela matchen, inte lika slarvig längre som sagt. Men vi måste ju faktiskt ge Alexander Jeremejeff högsta utmärkelsen här nu. Han blir mycket, mycket bra. Jag menar, han fortsätter ju bara leverera. Nu liksom placerar han in ett måltjuvsmål, och så satte han en stensäker straff. 8 mål ensam, han har gjort lika många som IFK Göteborg.
Ja, det är ju naturligtvis ett underbetyg till Blåvitt också. Men Jeremejeff har vi... Jag börjar nästan så här, det är klart att han har haft många, ett par riktigt fina perioder, bland annat i Häcken, men det är ju nästan så att man, det han tillför nu och på hur många olika sätt han bidrar och sådär, så är det ju nästan så att man skulle säga att han är bättre än någonsin faktiskt.
Ja, och det kommer lite från ingenstans. Jag menar, gubben tränar ju fan lite här i våras. Vi var ju där, eller jag och Linus, vår gamla kollega, vi var ju i Marbella där liksom. Vi såg ju inte röken av honom ute på träningsplanen under 2 veckor där. Och liksom tänkte att det blir nog inte mycket mer än mig i år. Va? Och sen så liksom han långsamt så liksom rosslade han igång där under träningsmatchen när han kom hem. Va? Och nu 8 mål, skyttekung liksom hela jävla allsvenskan. Så att det är en otrolig utväxling.
Ja, verkligen. Framgångsrecept då helt enkelt. Bara sola i Marbella, ta det lugnt där.
Ja, så. Man kan väl göra så när man börjar bli lite äldre och rutinerad. Men nu läste jag någonstans, det var väl i våran tidning för övrigt, att han var sugen på ett nytt utlandsäventyr här. Det kanske blir Häckens fall här nu då, att han sticker här nu till sommaren när han räcker in alla dessa mål.
Ja, precis. Alltså, det hade ju varit roligt, alltså ur Häcken perspektiv framförallt, alltså så här att han hade gett en hel säsong, att hela det här Uddenäs, Bengtsson, Rygaard, att Samuel, att hela det gänget hade stannat en hel säsong. Det skulle vara så jäkla kul att se hur långt det kunde bära. Men skulle det bli så att Jermaine går i sommar, vilket man väl ändå får säga inte skulle vara någon hel chock, så har de ju nu Blair Turgott som har visat att alltså, han har ju levererat på allsvensk nivå tidigare. Så de har det ju väl förspänt där. Men ja, det är väldigt intressant. Alltså, han var ju inte helt gjuten i Högmos 11 ens i höstas.
Nej, vi spekulerar ju här i att han faktiskt då, Benny Traoré där, egentligen skulle passa bättre i Högmos spel då med pressspelet och så. Men Högmo har ju flera gånger sagt att han tycker att Jeremejeff utvecklas och i pressspelet där också. Så att det är väl så då.
Ja, och det tycker jag också är otroligt intressant men jag tycker det är positivt när man kan växa in i det på ett så sätt, för det är så lätt att man säger, okej, en tränare kommer in och sen så blir det några spelare som får troende, några andra får det inte, och så blir det lätt att det börjar gnissla och så försvinner de spelarna och sådär. Istället så malar man på, man lär av varandra och man har tålamod i det, och Högmo liksom, han är prestigelös där, han ser att när Jeremejeff är där så pass som han tycker att han måste vara, då är han given igen liksom.
Och nu möter Jeremejeff och hans Häcken då sitt gamla lag. Jeremejeff hade ju en sejour i Malmö FF, för det som minns den. Och det här är ju en riktig liksom dunderbataljen då, får man ju säga, för Häcken som åker till Malmö, trea i allsvenskan, och möter ett Malmö FF som är enormt skadedrabbat. Ett Malmö FF som dessutom liksom har blivit förnedrade av Djurgården med 4-0 uppe i Stockholm i förra omgången. Det är ju ett sätt att se på det. Sen kan man ju se på det då också som att eftersom Malmö är i det här läget där de precis har blivit förnedrade med 4-0, så nu ska de studsa tillbaka inför sin hemmapublik. Så nu jävlar släpper de inte någon över bron, utan nu blir det Häcken liksom som får sota för det här att Malmö är i den här situationen. Men det kräver ju att de har ett lag att kunna ställa på planen. Alltså det var ju typ, det var ju C-laget som de lirade med mot Djurgården i princip. Nu ryktas det att, eller snackas det om att Anders Christiansen, de kanske får liksom få ordning på honom då, så att han kan vara med igen. Och det är klart, bara det skulle betyda oerhört mycket för Malmö.
Ja, naturligtvis. Och Toivonen satt ju på bänken, kom in, gjorde några minuter mot Djurgården. Kiese Thelin var väl också på bänken, värmde upp, men kom aldrig in, för Milos bedömde väl att loppet var kört liksom. Jonas Knudsen var väl också där, alltså de börjar ju ändå få tillbaka, sen verkar det ju varit en del sjukdomar och så också, så det känns ju som att de kommer komma med ett starkare lag. Och att möta Malmö under de förutsättningar där de är revanschsugna, det fick ju IFK Göteborg bland annat sota för när de hade varit i Värnamo och spelat en blek match och kryssat där, om jag inte minns fel. Så Häcken ska naturligtvis vara beredda på att det här kommer bli full fart framåt och ett Malmö som kommer vara dundertaggat. Så ja, men samtidigt, även om Malmö har en jäkla bredd, och jag tycker inte deras lag de hade mot Djurgården var så, alltså, det är lätt att säga, ja, det var C-laget sådär, men det är fortfarande ett bra lag alltså ändå. Ja, visst, det är lite tunnare offensivt och sådär, men de har ett par talanger där med han Seju och Nanasi och sådär som är spännande, så det är fortfarande ett bra lag.
Ja, det är inte vad man förknippar med Malmö.
Nej, det är det ju naturligtvis inte, men jag tycker fortfarande ett bra lag som de kan ställa på benen även när de saknar så många spelare. Men Det är ett perfekt läge för Häcken också, alltså med att komma med detta och Malmö, om de inte får tillbaka så många viktiga kuggar sådär, så det är ju drömläge. Mm.
Sen är det gräs. Häcken är ju tydligt bättre på plast och särskilt då på sin hemmaplan. Det är ju faktiskt, jag såg ju Häcken mot Värnamo där de lyckades vinna den matchen, men det var ändå lite med nöd och näppe. De blir ett annat lag, för det går liksom inte. Deras Häckens största liksom konkurrensfördel är att de kan ju få sån en jävla fart på sina anfall liksom, och det beror ju egentligen inte så mycket på att de har så mycket snabba spelare, utan det är ju att de är i sån samklang så att de flyttar bollen jävligt fort och på jävligt få tillslag liksom. Det är bara upp på det här väldigt skickliga tremanna mittfältet och så är det få tillslag innan det liksom, du har en boll framför en löpande spelare i anfallslinjen. Så även om inte alla spelare individuellt är så jävla snabba, så går det väldigt fort när de anfaller, och det gör det ju inte på naturgräset på samma sätt liksom.
Nej, det är ju den ständiga utmaningen för de här lagen som, ja, vi kan kasta in Hammarby där också, som man ser, det är ju ett helt annat spel och de har inte helt enkelt att hantera det, så där handlar det ju för det, och det känns vidrigt egentligen, jag är ju en riktig plasthatare så här, men det känns så, det är otäckt att man liksom såhär, ja, de lagen är inte så bra på naturgräs, för fan, fotboll är ju, ska spelas på naturgräs.
Ja, absolut. Jag håller med dig till 100% om det. Men samtidigt så är det ju så verkligheten är. Liksom.
Ja.
Man ser ju en jätteskillnad. Du nämner Bayern. Det har det varit i många år. Liksom. Djurgården har väl också haft perioder då det har varit så. Och nu är Häcken det. Och samtidigt förstår man väl dem. Jag menar, spelar de på det här då, plastgräset, så kommer de ju ha flest matcher där. Och plus att nu då halva allsvenskan. Eller nu har det väl svängt lite. Nu är det lite fler gräslag igen. Men så är det ett gäng andra då. Så du spelar ju då som fler matcher på det. Så att då blir det ju logiskt att anpassa spelet efter det.
Naturligtvis.
Just där, för den anledningen så har jag inga som helst problem med att säga att här är det läge för ett förbud. Jag ser noll problem med att förbjuda plastgräs. Alltså, inga problem, säger jag. Alltså, det är överhuvudtaget inte. Då säger de att ja, men i Östersjön kan man inte spela fotboll på vintern. Vad fan, titta på Norge på samma bredd, går alldeles utmärkt. Och hur jävla mycket backhoppning hoppar du i Helsingborg? Jag menar, det är liksom ingen mänsklig rättighet att ha en jättelätt skött gräsplan. Är du i Norrland, då får du väl se till och lägga lite mer kraft då på underlaget i så fall. Jag menar, man kan ju inte säga att det är orättvist att de inte kan hoppa backhoppning i Helsingborg, eller?
Nej. Ja, här sitter vi helt i samma båt, Robert. Ja, inga konstigheter.
Vi får se hur det går för Häcken. Det blir en häftig match hur som helst till helgen här, Malmö FF, BK och Häcken. Därmed lämnar vi det Häcken och går över till det andra Häcken då. Och det gör vi genom en parallell och jämförelse som inte är så dålig faktiskt. Häcken här slog ju Kalmar FF med 3-1 efter underläge 0-1. Det sa vi precis. Dagen efter, Häcken dam slår IFK Kalmar med 3-1 efter underläge 0-1. Vad är du med för den jämförelsen? Den är lite udda.
Ja, men det är säkert. Det är så de ska ta sina poäng när det är Kalmar på andra sidan helt enkelt.
Exakt samma resultat. Hissingen Kalmar
6-2. Nu är du igång med de rubrikerna igen. Jag älskar de här.
Ja, för fan. Det där var för övrigt, jag var ju där, va? Det där var ju en väldigt speciell match eftersom tränaren Robert Vilhelm, han gjorde det tidiga före paus dubbelbytet. Det ser man inte så jävla ofta, att du underkänner två spelare innan halvtidsvilan. Du vet, i 30-50 minuten då liksom börjar han veva på Lotta Ökvist och Marika Bergman Lundin där att nu får ni värma liksom. Då låg de under med 1-0. Sen under tiden de värmde och precis när de skulle hoppa in, då kvitterar Häcken till 1-1 i typ den 40:e minuten. Men han gör ändå det tidiga före paus dubbelbytet.
Han gjorde det.
Ja, så han tar ju ut två spelare då. Bland annat den här unga Elma Juntila Nelhage, som ju är en ung lovande mittback som han hade satt som vänsterback. Och hon är ingen ytterback liksom, och hade ju då stora problem liksom. Henne tog han ut. Och så tog han ut någon till, vem nu var. Så att men han var ju väldigt tydlig då på presskonferensen att det här var liksom ingen skugga över de här som jag bytt ut. Det är laget jag underkänner, och framförallt liksom så är kritiken mot mig själv. Det var en helt knasig startelva gentemot hur det blev liksom. Så han tog ju verkligen skulden för det. För att det är ju hans, det är ju, när man gör så tidiga byten, då är det ju sin egen startelva man underkänner.
Så är det ju. Men samtidigt, hur tror du de spelarna tar det? 35:e minuten liksom, kliva av. Och det är inte så att de ligger under med 3-0 och att de har varit värdelösa, utan det tar nog rätt styggt på självförtroendet. Även om det naturligtvis
också liksom, att han är han måste ju också säga det. Han kan ju inte säga att de här två, vi hade jätteproblem liksom, på de fronterna. Så. Men ja, någonstans gillar jag det ändå. Alltså så här, att han, att han har modet att, att han gör det liksom. Bara, ja.
Ja, alltså vinnaren skriver ju historien och i historieböckerna kommer det stå att de vann matchen med 3-1, så att hur de vinner och när de gör byterna så länge de vinner matchen är ju egentligen oväsentligt, även om det som sagt är lite udda. Och det var inte bara, det då, för att sen gjorde han ju ett dubbelbyte även i andra halvlek och sen tog han ju, utnyttjade han då sitt sista byte, så han hade ju bytt alla fem spelare med en kvart kvar eller vad det var. Och då gick ju Filippa Kurmark, fick hon en smäll mot huvudet och fick en lindrig hjärnskakning och kunde inte spela vidare, så då fick de ju lik förbannat avsluta matchen med 10 spelare då. Nu spelade det inte heller någon roll, men det är ju lite ovanligt i dessa dagar när vi har så många byten att du inte kan ha några kvar helt enkelt. Vi kan inte, och man ska lägga till också att det var inte bara byten, utan han flyttade även i positioner på de som spelade, alltså redan efter 20 minuter liksom, så hade han fått ta Elin Rubensson, hon startade som 10 som släpande anfallare, sätta ner henne på som sittande mittfältare bredvid Kurmark, flytta upp Anna Chicky till vänsterytter över med Johanna Rytting Kanryd som hade börjat till vänster, hon fick gå till höger istället, och Andrine Hegerberg som hade börjat till höger, hon blev släpande anfallare, så att han gjorde även sådana liksom förändringar. Och när matchen var slut, då hade ju Elin Rubensson, hon hade spelat släpande anfallare, central mittfältare, hon avslutade som högerback, så hon hade 3 olika positioner i den här matchen, så att det var ju också lite udda.
Fan vad han körde Vilahamn, alltså, herregud alltså.
Ja, han var inte rädd, och vet vad han sa, jag frågade honom, vad fan har du gjort så här mycket byten och så här tidigt, så han sa, jag lärde mig en sak om min gamla mentor, nu ska vi se om du vad du säger om mentorn, om hans gamla mentor, det är han Hans Gren.
Jaså, ja, den gamla,
ja, han sa det, att har du en bättre plan, tveka aldrig eller avvakta aldrig, utan agera liksom. Så att han förklarade liksom också sitt tidiga byte med att Hans Gren en gång i tiden hade sagt det, att liksom, har du en bättre plan, agera liksom. Och det gjorde han.
Ja, det var kloka råd från Gren, som numera är han i Portugal, tror jag. Njuter av livet.
Ja, och dessutom är han ju faktiskt scout till det här Häckenlaget också. Ja. Så han scoutar spelare åt dem. Och jag träffade honom i Marbella. Han berättade, han har väl varit i ÖIS för övrigt.
Absolut, ÖIS och GAIS. Ja, och MFF också väl då.
Just det. Jag har en svenningsskala här som vi ska ta. Går ju då i avbytarnas tecken. Marika Bergman Lundin kom in då. Hon var en av de som byttes in här i den 40:e minuten, tror jag det var, inte 35:e om jag sa det förut, 40:e minuten i första halvlek. Centralt mittfält kom hon in på. Hon var bra. Lotta Ökvist, hon kom ju också in då i 40:e minuten där. Hon var mycket bra. Hon gjorde till och med ett mål, det viktiga 2-1 målet då, som hon liksom tryckte in på ett kontrollerat och behärskat avslut, och det är bra för en vänsterback. Och sen då får vi ju ge Elin Rubensson mycket, mycket bra, för att 3 olika positioner där hon fick ta med, slita hårt liksom överallt på planen, och hon slog dessutom också inlägget, ett väldigt fint inlägg till Häckens första mål. Så Elin Rubensson blir mycket, mycket bra.
Jag är lite förvånad, Lotta Ökvist, att hon börjar på bänk. Alltså jag tyckte hon gjorde en bra, stark säsong i fjol. Jag vet inte hur hon har...
Ja, men jag tror att det här handlar ju också om att de har ju en jävla massa matcher. Ja. Och även om det är det här liksom täta matchandet någonstans inte riktigt har börjat än, så antar jag att det är för att förbereda inför hösten på något vis. Liksom. Annars så tänker jag också att de borde inte vara så himla slitna. Men det var ju ungefär så de förklarade det, att de hade börjat med den här lite då annorlunda startelvan är liksom också för att jag menar, hon, den här Elma Juntila Nelag, unga talangen som fick spela vänsterback då, det kanske inte var nödvändigt att starta med henne som vänsterback i den här matchen, men det kanske kommer ett läge i höst och det är viktigt att kunna göra det. Ska du då kunna göra det på ett bra sätt i höst, då måste ju hon ha gjort lite minuter, så att jag tror att han också tänker framåt liksom. Ja, för så att sen i höst med Champions League och går dit, då kommer det bli en jävla massa matcher, och då måste liksom då måste truppen användas, och då måste de här människorna, då måste de ha lite minuter, och ha gjort lite minuter, inte bara kastas rakt in liksom. Jag tror det är pusslet som också läggs.
Det låter sunt, och som sagt, IFK Kalmar hemma, alltså det är väl ett bra tillfälle om man bara tittar på matchen som sådan från innan liksom.
Även Utsikten och Gais har ju spelat matcher här. Vi ska plocka upp det också förstås. Utsikten, där hade vi en riktig kaosmatch som du gärna får berätta lite om, Filip.
Ja, det var riktigt stökigt. En match som alltså slutar 5-2 till J Södra och en sju helvetes massa. Det var tuffa dueller och situationer och en hel del kort också.
Då undrar man ju hur många Jesper Brandt fick.
Precis! Så då kan vi ju berätta, jag hoppas Linus Pettersson sitter och lyssnar nu. Jesper Brandt, han tog ett gult och så tog han ett gult till och så fick han syna det röda. Och så var hans första utvisning för i år klar. Och
var det befogade kort eller? Var det ingen snack eller?
Han själv tyckte inte att det var befogade kort. Jag ska säga, jag såg inte hela den här matchen heller. Och jag såg faktiskt inte någon av situationerna med Brandt. Men det var rätt så tuffa satsningar. Men det är ändå lite så här, det är inga, du vet, inga mördarsatsningar liksom så här. Men ja, det här, jag tycker bara det är ett statement. Jesper Brandt, råskinn, Linus, gå och lägg dig.
apropå det, om man accepterar sina kort eller inte. Simon Tern i Blåvitt fick ju sitt tredje för i år mot Varberg. Han sparkade ner han, Afonsi heter han väl, Jocke Perssons pojk där, och han sa det var liksom, ja men vad tyckte du om kortet? Nej men det var inget snack, sa Tern liksom. Jag missade bollen, jag tog honom helt. Han liksom fick en halv whiplash-skada. Det är inte så jävla ofta att spela liksom helt utan omsvep och erkär. Det var inget snack om det gula liksom.
Nej, det brukar alltid vara.
Jag skulle ha det liksom.
Ja, det brukar alltid vara lite gardering i alla fall. Jag är lite osäker och sådär.
Man
kan ta den. Men i andra matcher har det inte blivit.
Men här tog han det rakt upp och ner. Tärn tog på sig det. Det var inga diskussioner.
Men jag är ändå lite så här. Utsikten har sett väldigt stabila ut. Men det är ju disciplinen i laget. Får man ändå lyfta ett lite frågetecken för. Nu har de dratt på sig 3 röda kort på 7 matcher. De har 18 gula tror jag på 7 matcher. Det är bara Norrby hade nog fått
18.
Ja, 18 gula, så det har haglat. Boskos gäng, jag tror också de har dratt på sig flest antal frisparkar i serien. Så de är tuffa, Utsikten, lite för tuffa kanske. Ja, så det är, och lite med disciplinen där också, för alltså man kan ju skratta lite åt det så här och nu, men i det långa loppet så det där kommer ju straffa dem liksom. Enzima Peter, visst, hans röda kort mot AFC hemma, det var tveksamt. Men det är ändå så här, den matchen förlorade de en match som de annars hade bra kontroll på, gjorde en stark insats. Den här Jönköpingsmatchen, de hade haft goda möjligheter att vinna den också om de inte hade varit lite slarviga och sen också haft satt sig själva i dåliga lägen då med att man inte är tillräckligt disciplinerad. Så det är ju ett litet frågetecken för Utsikten. Bosko måste få ordning på det där.
Ja, men kort kostar ju. Det är ju samma med, jag vet att Blåvitt låg högst, hade flest varningar här. Nu börjar det kännas. Nu är Tern borta mot Elfsborg. Gustav Svensson är kanske ett frågetecken. Då har du inte så jävla mycket in i mitt fält kvar där.
Nej, det blir ju den aspekten också. Ja, liksom att spelare försvinner efterhand. Ja. Och Utsikten, visst, de har en ganska, tycker jag ändå med tanke på deras situation, så här förhållandevis bred trupp. Men det är klart att försvinner spelare liksom så här, det kommer ju försvinna nu. Och det är ju de här omgångarna och framåt som det börjar bli att man får känna på de här 3 gula som han har varit på sig. Sådär. Så nej, det är ett frågetecken och lite extra surt för Bosk också kan jag tänka mig att han torskar just mot Jönköping. Det är många av hans gamla adepter där med Jones Barney och Edin Hamidovic och de här som han inte drog riktigt jämnt med när det begav sig en gång i tiden i Gais. Så det smärtade nog lite extra för Orovic. Mm.
Nya tag för Bosko, och apropå Gais där som du ju så fint nämnde, 1-1 mot Lunds BK, det får man väl ändå säga var en ganska stor missräkning då för ett ineffektivt Gais.
Otroligt stor missräkning får man säga. Lund är ju ett lag som vi i alla fall förväntar oss att de kommer hålla till på undre halvan. Nu har Gais fått en hemmamatch mot Torns, där var det proppen nu och de öste in mål. Mot Lund var det tillbaka lite till gamla synder, så inte hela denna matchen heller. Statistiken visar att det skapas en jävla massa chanser. Gais ligger högst av samtliga lag, både ettan, södra, ettan, norra, när det gäller expected goals så här långt in på säsongen. De har verkligen liksom, i början var lite torftigt de första matcherna, skapade inte så jävla mycket. Här skapar de massvis av chanser, men de måste sätta dit bollen. De har expected goals på uppåt 4 på den här matchen, 3 eller 4 liksom. Och att man får med sig 1-1 därifrån nej, de behöver vinna de här hemmamatcherna. De har själva varit inne på också att många av bortamatcherna kommer vara på brötiga eller ojämna gräsplaner, och det kommer vara svårspelat, och där det kommer vara mycket fysik. Hemma på Gamla Ullevi så ska de, där måste det liksom radas upp tre poängare. Det är många lag som tuggar på där i toppen, så ineffektiviteten oroar, det måste jag ändå säga.
Det är ju ändå ett vad ska man säga, ett bra dåligt tecken att ha så högt XG, för det tyder väl någonstans ändå på att på den här nivån så har ju Gais ett förhållandevis väl fungerande grundspel som tar dem fram till alla dessa chanser. Sen att de inte har haft så mycket pengar så att de kan köpa de liksom vassaste och mest kliniska avslutarna, för det är de som kostar mest pengar i fotboll, är kanske inte så konstigt då, men de har ändå då ett grundspel som funkar som tar dem till alla de här lägena.
Ja, men så är det ju. Det är klart att man hellre ser att det ser ut så i XG-kolumnen än att det inte ser ut,
ja,
så.
Om man ska ha något problem så är det ändå ett bra problem.
Hellre det liksom. Ja. Sen det som är lite bekymmersamt för Gais del är att det har faktiskt sett så ut i ganska många år nu, att de har faktiskt kommit till en hel del chanser. De har haft fler chanser och har gjort färre mål än vad de liksom ska göra då. Och de har, där tycker jag faktiskt man får vara lite kritisk. Liksom. Jag tycker ju att de kom in i säsongen med en bra trupp. Men anfallsfrågan, den centrala anfallaren, den riktiga strikern, Ricky Jarsuvat har de haft de senaste säsongerna. Han fick lite spolierat på grund av skador och sådär. Men annars har den här liksom centrala anfallsfrågan har varit ett stort problematik i Gais under lång, lång tid nu. Och Michael Carbo, visst, han hänger ett par kassar här och där, men han är ingen riktig striker. Richard Friday har sett sig så där ut. Jonas Lindberg, ingen riktig striker. Gustav Lundgren, ingen riktig striker. Julius Lindberg, ingen riktig striker. Det är duktiga offensiva spelare, men inga strikers. Och de behöver den här kliniska målskytten. Simon Alexandersson, vi var inne på honom under försäsongen. Det var ju snack om honom. Gais valde att inte gå på honom, som jag har förstått det. Han har ju varit tydlig med att han var intresserad av att spela i Gais. Han hade ju säkerligen gjort jättenytta. Vi har Daniel Sterner som var i Gais i fjol, inledde så jäkla bra med Bicicletas och drömmål och öste i mål. Vi kallar honom Supersterner här. Sen så gick allting i stå för hans del och han flyttade hem till Stockholm och Täby efter förra säsongen. Nu öser han in mål i Täby och som spelar i ettan norra då. Så han var ju, alltså både Simon och Sterner är lite sådana, fan skulle de inte behållit en av dem i alla fall. Då har de haft mer en så här renodlad anfallstyp. Ingen spelare de har i den där truppen är egentligen en renodlad anfallstyp. Så där är väl ett litet frågetecken kring lagbygget, får man väl ändå säga, framförallt nu när man har sett dem. Så jag gissar att det kommer att vara hög prioritet för dem i sommarfönstret.
Ett annat problem har ju Gais supportrar, kan man säga, eftersom inför nästa match här nu då mot Lindome så har det knappt gått att få tag på biljetter, för du var tvungen att, fattar jag det rätt, att man var tvungen att vara där på plats för att köpa dem, eller hur fan var det?
Ja, det har varit riktigt old school här. Jag vet inte vad man ska kalla, men det har varit vid två tillfällen har man kunnat komma och köpa biljetter på Lindomes kansli för om man vill se matchen mellan Lindome och Gais. De har alltså ingen webbförsäljning av biljetter.
Men kan man inte köpa biljetter när man åker dit? Eller blir det fullt?
Nej, jag har fattat det som
det
att
det är bara förköp.
Ja, det är bara förköp.
Och då har man inte en digital tjänst?
Nej, ingen digital.
Och det är fortfarande 2022 när man kollar i telefonen senast. Ja.
Nej, men det har ju naturligtvis varit ramaskri bland Gais-supportrar om det här under en längre tid, för det blev ju känt för några veckor sedan att det skulle behöva gå till på det här sättet. Sen kommer matchen spelas på Åbyvallen istället för Lindevi, då de bedömer att publikmässigt så är Åbyvallen en bättre plats att ha så pass mycket publik som vi ändå. Jag vet inte hur många biljetter det är som är sålda eller vad vi kan förvänta oss, men jag tror ändå det blir kanske ett par tusen det är ju riktigt alla old school. Och annan grej här med publiken också som bara kan nämna här, Lund-matchen var ju gratismatch då. Gais brukar arrangera en sån per säsong. Fantastiskt kul, det kom 3000 personer på den matchen och det får man ju säga en riktigt fin siffra i ettan. Gais brukar faktiskt få rätt så mycket publik på de där matcherna, men de lyckas ju nästan aldrig vinna dem. Jag tror de håller på med det här i 10-12 år och det är en seger, möjligtvis två, ni får hänga med om jag har helt fel här, men det hör i alla fall inte till vanligheten att de vinner, det är ju så typiskt liksom.
Man, ja, det förklarar kanske de efterföljande publiksiffrorna då, att när de ska liksom göra gratis reklam för sitt stolta lag så går det åt helvete varje gång.
Lite så. Nej, men det är ju, fast det är ju, ja, det är tungt för dem liksom, att här kommer det potentiella kanske nya supportrar, eller man får med sig någon polar som vanligtvis inte går och sådär, och så ska man ju bli sugen på att gå på Gais då, så fan, de vinner ju inte det. Så, ja, men utifrån XG så verkar det ändå ha varit en rätt underhållande match i alla fall.
Ja, vi får hoppas att det räckte för eventuellt nya Gais-besökare på den matchen. Så får vi se hur det går mot Lindome då i nästa omgång här. Det var vad jag hade tänkt och duka upp på det här poddbordet idag, den här poddbuffén. Om du inte har något mer så tackar jag dig för din utmärkta insats. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.